إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد في القول والعمل. Vi fortsätter att gå igenom adab mashi ila sala. Vi har kommit fram till bab sifatu sala, kapitlet om bönens beskrivning. Sheikh Abdul Masih säger: ej hur den ska utföras, vilka är dess pelare, vilka är dess obligatoriska moment och rekommenderade moment. Salah består av aqwal och af'al. Salah består av tal och handlingar, gärningar. Specifika tal och specifika handlingar. Den börjar med ett takbir och den avslutas med ett teslim. Och salah har klargjorts i profeten sunna sallallahu alaihi wasallam, från hans tal och från hans gärningar. Profeten alaihi wasallam, han sa: sallu kama ra'aytumuni usalli, be så som ni har sett mig be. Berättade Bukhari från Malik ibn al-Huwayrith. Författaren säger, och när jag säger författaren säger, då menar jag Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, som skriver själva texten som förklaras. Okej? Okay? Jag säger författaren säger, sen säger jag förklaring. Och förklaringen är från Sheikh Abdul Mahsin. Och ibland kommer vi lägga till lite fawaid från andra böcker som jag har sagt. Författaren säger: yustahabbu an yaqumu ilayha 'inda qawli al-mu'adhdhin qad iqamat as-salah in kana al-imamu fi al-masjid wa illa idha ra'ahu. Det är rekommenderat att ställa sig upp till bönen då al-mu'adhdhin säger qad iqamat as-salah. Ni vet mer iqama. Qad iqamat as-salah, qad iqamat as-salah. Att man ska ställa sig upp då. Om imamen är i moskén. Annars så ställer man sig upp när man ser imamen komma in i moskén. Förklaring. Iqama finns till för att folk ska veta när man ska börja be. Och här nämner kyrkan att det finns tre åsikter på när man ska ställa sig upp för bönen. När man gör iqama. Och dessa tre åsikter nämner Al-Hafidh ibn Hajar fi Fath al-Bari. Och han säger den åsikten som Allahu a'lam är mest korrekt är att man ställer sig upp så fort muaddin börjar göra iqama. Okej? Okay? Så fort muaddin börjar göra iqama. Så att man kan förbereda sig på att fixa raderna i moskén. Okej? Okay? Vissa säger att man ställer sig i början. Vissa säger som författare, man ställer sig upp när han säger qad iqama till salah. Och andra säger man ställer sig upp när iqama är avslutad. Okay? Men Allah, det mest korrekta är att man ställer sig upp i början av iqama. Och han nämner bevis för detta. Det finns en hadith i Sahih Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att salah på profetens tid alayhi salatu wasalam كانت تقام لرسول الله فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي مقامه. Att man brukade kalla till bönen under profetens tid alaihi wasallam, göra iqama, och folk ställde sig upp före profeten sallallahu alaihi wasallam. Och så det här, man förstår av det här beviset att sahaba brukade ställa sig upp då och förbereda raderna. För det tar ju tid att ställa sig rakt. Så det är bäst av alla att man ställer sig upp när imamen gör, eller när man börjar göra iqama. Förutom om imamen inte är i moskén. Om imamen befinner sig utanför moskén och man har gjort iqama, så väntar man. Man sitter tills att imamen går in i moskén. Då ställer man sig upp. Som det har nämnts från profeten alaihi salatu wassalam: idha uqimat as-salah fala taqumu hatta tarawni. Om han har kallat till bönen så ställer inte upp förrän ni har sett mig. Och en annan riwaya, hatta tarawni qad kharajtu. Alltså ställer inte upp tills det att ni har sett mig gå ut från mitt hem, alltså jag är på väg in i moskén. Hans hem var ju vägg i vägg med moskén. Författaren säger, Imam Ahmed frågades, ska man göra något speciellt dhikr innan det att man säger Allahu Akbar? Och Imam Ahmed sa, det finns ingen speciell dhikr om det inte har nämnts från profeten alaihissalam och hans sahaba. Förklaring. Detta menas med att det finns ingen speciell dhikr som man säger innan det att man gör takbiratul ihram, innan det att man går in i bön. Utan det enda man kan göra är att man säger så som al-muaddin säger, man repeterar al-iqam. Och den här frågan kom förra veckan. Man ska ju repetera adhan, eller hur? Säga efter muaddin. Och här säger Sheikh Abdul Masin, man ska säga efter den som gör iqama också. Och efter det så gör man den dhikr som har nämnts från profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam. Och detta baserar han på hadithen där profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam sa, إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُ مِثْلُ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ. Om ni hör en nida, bönutropet, så säg det som al-muaddin säger. Berättade muslim. Och också i Sahih Muslim från Abdullah bin Amr ibn al-As, att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, om ni hör al-muaddin så säg så som han säger. Alltså repetera efter honom. ثُمَّ صَلُّ عَلَيَّ. Och sen sänder ni frid över mig. För den som sänder frid över mig kommer Allah sända frid över 10 gånger. Och sen ska ni be Allah att han ska ge mig al-wasila. Den höga plats i paradiset. För det är en plats i paradiset som inte är passande för någon annan än en av Allahs slavar. Och jag hoppas att jag ska vara just honom. Så den som ber för mig att jag ska få al-wasila har rätt till min shafa'a. Har rätt till min medling på domedagen. Så den här hadithen nämner generellt att när man gör adhan, då säger man som muaddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Då säger ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Då säger ni ashhadu an la ilaha illallah. Och så vidare. Okej? Förutom قد قامت حي على الصلاة حي على الفلاح. Då kan man säga حي على الصلاة och man kan också säga لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب, den här hadithen är klar och tydlig gällande adhan. Men hur bevisar den att man ska säga det när imamen eller när muaddin gör iqama? Är iqama adhan?
Jag tror om det är samma person att muaddin.
إذا سمعتم النداء, إذا سمعتم muaddin. Nida. Alltså är iqama också adhan? Han säger ja, det är det. Baserat på hadithen där profeten a.s. han sa, Baina kulli adhanain sala liman sha. Baina kullu adhanain sala liman sha. Han sa detta 3 gånger. Att mellan varje 2 adhan finns det sala för den som vill. Mellan varje 2 adhan finns det sala för den som vill. Mellan varje 2 adhan finns det sala för den som vill. Taib. Vad menas med mellan varje 2 adhan? Mellan adhan och iqama. Båda kallas för adhan. Så mellan adhan och iqama finns det sunna bön för den som vill. Okej? Denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det finns också en fa'ida. Att man kan göra sunna bön efter varje adhan. Okej? Efter fajr, efter dhuhr, efter asr, efter maghrib och efter isha. Vissa säger det finns ingen sunna bön före maghrib. Här har du ett bevis att det är tillåtet. Och baserat på profetens uttalande alaihissalam. Och även att sahaba brukade be. Men det här är en generell hadith. Att mellan varje 2 adhan, adhan och iqama, finns det sunna bön för den som vill. Man säger inte efter adhan aqamaha Allahu wa adamaha. Jag har inte hört det, men det finns vissa arabiska länder att man okunniga människor säger det. För det baseras på en hadith som är jättesvag. Så det ska man inte säga. Eller vissa säger haqqan la ilaha illallah. De lägger till massa saker. Generellt det finns ingen dhikr efter iqama. Förutom om man vill säga den här dhikr. Man följer al-muaddin. Och sen sänder frid över profeten Muhammad a.s.w. och ber om al-wasila. Men vissa väl man säger att nej, den här är bara efter adhan och inte efter iqama. Det finns lite olika åsikter i frågan, Allah alam. Men om någon säger efter iqama så är det helt korrekt. Inshallah, han har sina lärda som nämner sitt bevis för det. Och sen säger författaren: "Thumma yusawwi al-imam as-sufuf bimahadat al-manakib wal-ak'ab wa yasunnu takmil as-saf al-awwal fal-awwal wa taras al-ma'mumin wa sadd al-khalal as-sufuf." Och sen så rättar imamen ut på raderna på så sätt att folks axlar står bredvid varandra, eller de är i höjd eller bredvid varandra, och folks hälar är ihop med varandra. Och det är rekommenderat att fylla den första raden före den andra, och den andra före den tredje, och så vidare. Och att de beende står nära varandra och fyller tomrummen i raderna. Taib. Sheikhen säger: efter det att man har ställt sig upp till salat så ska de beende rätta ut sina rader på så sätt att deras axlar är bredvid varandra. Ingen står längre fram än någon annan. Och bitaras, ordet taras betyder att de går nära varandra. Taib. Utan att, så att de inte lämnar något tomrum. Och att de fyller raderna. Ja, när man fyller första raden innan det att man börjar göra en ny rad. Man fyller andra raden innan det att man gör en tredje rad. Och det finns hadither som bevisar detta från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Till exempel Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Han sa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum." Ni ska rätta ut raderna, eller så kommer Allah att göra så era hjärtan inte samsas. Ni kommer få splittring mellan era hjärtan. Berättad av Bukhari och av Muslim. Och han sa också: "Sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min iqamis salat." Stå nära varandra, stå rakt. För det är sannoliken en del av en komplett bön att man står på detta perfekta sätt. Berättade Bukhari och av Muslim. Och i Sahih Bukhari från Anas, han sa: "Kan ahaduna yalzaq mankibihi bi mankib sahibihi." En av oss brukade sätta axeln mot sin broders axel. Och hans fot ihop med hans fot. Berättad av Muslim. Och Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, han sa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ska ni inte stå så som änglarna står hos deras herre?" De sa: "Ja Rasulullah, hur står änglarna hos deras herre?" Han sa: "De yatimuna sufufahum aw sufuf al-awwal wa yatarasawna fi as-saff." De fyller den första raden och de låter raderna stå nära varandra. Alltså första raden, det är också en till fråga. Ska inte vara för långt bort från andra raden. Utan den som gör andra raden ska stå närmare till första raden. Och från Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, eller han såg vissa av sina sahaba vänta, de var lite försenade med bönen. Han sa: "Taqaddamu fa atimmu bi wa yatimmu bikum man ba'dakum." Han sa: "Gå fram och fyll raderna och låt dem komma, de som kommer efter er, fylla resten av raderna." För ett folk, det finns människor som fortsätter att vara bak, långt bak. Tills det att Allah kommer låta dem vara långt bak. Alltså i nästa liv. Så man ska alltid försöka gå så långt fram som möjligt och fylla raderna som finns. Och det finns ibland ett fel som folk gör i moskén. De ställer sig och gör en ny rad långt bak. För de vill komma ut snabbt från moskén. Det här är fel. Du måste ställa dig bakom den raden som finns. Och vi tänkte läsa lite lite tillägg här på just den här frågan med att stå rakt och så vidare. Sheikh Albani, rahimahullah, Han säger i förklaringen på hadith Anas och Nu'man, man ska stå rakt, man ska stå nära varandra, axel mot axel och häl mot häl. Sheikh Albani säger i förklaringen på dessa hadither: i dessa två hadither finns det viktiga fawaid, viktiga nyttor. Den första, att det är obligatoriskt att rätta ut raderna, wataras fiha, och att man står nära varandra, eftersom att det har beordrats, vi har beordrats att göra detta. Och grunden i alla beordringar är att det är obligatoriskt. Utom om det finns ett bevis på att det inte är obligatoriskt. Så som det är välkänt i usul al-fiqh. Och här, han säger, du har en beordring. Och vi har också någonting som indikerar på att det är obligatoriskt. Och det är när profeten alaihissalam, han sa: om ni inte står så här så kommer Allah att splittra mellan er. Han kommer splittra mellan era hjärtan eller era ansikten. Alltså ni kommer att komma bort från varandra. Och det här är tahdid, det är en varning. Och sånt här säger man inte om det är någonting som är rekommenderat, utan det betyder att det här är någonting som är obligatoriskt. Eller hur? Om muslimerna lämnar någonting som är rekommenderat, kommer Allah att splittra mellan dem? Nej. Utan det är om de lämnar någonting som är obligatoriskt. Förstår ni? Och han säger att den andra nyttan, det här som har nämnts, teswiya, raka rader, kan endast vara om man står axel mot axel och häl mot häl. Alltså fot mot fot. För det var detta som sahaba radiyallahu anhum gjorde. När profeten al-islam beordrade dem att ha raka rader, att stå rakt och nära varandra, då var det detta som de gjorde. Axel mot axel och häl mot häl. Och andra ulama säger här att det här bevisar att det här är sunna. För att profeten al-islam, han bad dem göra detta. Och han var väl medveten om att de hade axel mot axel och fot mot fot. Så det var det som han ville. Och han godkände detta. Så därför är det en sunna. För allt som profeten har godkänt är sunna. Okej? Och sheikhen säger att det är sorgligt att se att många av muslimerna har tagit väldigt lätt på denna sunna. Med att stå fot mot fot och axel mot axel. Väl. Och värre än så, många av dem har helt och hållet försummat det. De har struntat i denna sunna. Förutom ett fåtal av dem. Och han nämner ett exempel när han var i Mekka och träffade vissa från Ahlul Hadith. De som följer bevisen. Så såg han att dessa människor försöker praktisera denna sunna. De stod fot mot fot och axel mot axel. Medans andra som följer de fyra madahibs, ingen av dem följer denna sunna. Han sa inte ens al-Hanabila, de som följer Ahmeds madhab. Och denna sunna har blivit bortglömd hos dem. Utan de har till och med följt någonting som står i vissa böcker. Där det står att man ska ha ett avstånd på fyra fingrar mellan fötterna. Det finns en bok som heter Fiqh eller Madahib al-Arba. Fiqh enligt de fyra lagskolorna. Och där står det att man ska ha ett avstånd av fyra fingrar mellan fötterna när man ber. Alltså, jag står här och min kompis står bredvid mig. Mellan våra fötter skulle det vara ett avstånd på fyra fingrar. Och han säger, det här har ingen grund. Det finns inget bevis för detta. Utan beviset här i Bukhari säger, fot mot fot. Eller hur? Fot mot fot och ingenting annat. Så denna sunna som muslimerna måste följa. Och ibland, man går till moskén, vissa moskéer, och du vill ha foten mot foten, då tar han bort foten. Och Anas ibn Malik, han nämnde just att vi blev beordrade och vi la axel mot axel och fot mot fot. Men han sa, men idag, det här var efter att profeten hade dött, så sa han att vi finner att folk flyr. När du vill göra denna sunna så flyr de som en åsna. De försvinner. Alltså de vill inte ha foten bredvid din fot. Men de har lämnat denna sunna. Att ha foten bredvid foten. Så det här är en sunna som muslimerna ska praktisera. Och sheikhen säger att det är viktigt för de imamerna i moskén att återuppliva denna sunna. Att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och att kalla folket till detta. Och att folket ska samlas på detta. Och på så sätt kommer vi att slippa det straffet som nämndes i hadithen. Att Allah kommer att splittra mellan våra hjärtan. Och de nämner här att subhanallah, om muslimerna splittrar sig med en sån här liten sak, vad ska vi då säga om andra stora saker? För det här är viktigt, att de säger att det yttre påverkar det inre. Eller hur? Att stå nära sin broder, axel mot axel, fot mot fot, rik muslim, fattig muslim, eller hur? Svart, vit, det förenar mellan våra hjärtan, eller hur? Det gör att muslimerna tycker om varandra mera. Men att man inte ens vill röra varandra, det påverkar hjärtat, eller hur? Så det här är en färg där som är väldigt viktig. Och en annan sak som också nämndes var att profeten alaihi salam, han sa aqimu as-sufuf wa hadu bayna al-manakib, rätta ut raderna och stå rakt, alltså axel mot axel, wa saddu al-khalal, och fyll tomrummen, wa la tadharu furujatin lish-shaytan, och lämna inget plats till shaytan. Och han sa i en annan hadith att jag ser shaytan gå emellan folk som ett litet lamm springer emellan folk. Alltså du ska inte lämna någon plats till shaytan. Om man har ett avstånd mellan de bedjandes, så lämnar man plats till shaytan att komma emellan. Förstår ni? Så genom att praktisera denna sunna slipper vi också shaytan, att han kommer emellan och förstör bönen. Det finns också här, han nämner lite andra viktiga punkter här också. Vissa imamer, de gör ett fel när de ska vara imamer. De bryr sig inte om raderna. De säger bara stå, stå, så Allahu Akbar. De kollar inte. Eller, de bara kollar. De har lite streck på marken, de kollar. Och sen så Allahu Akbar. Det här är inte så som profeten gjorde, alaihi salam. Profeten alaihi salam brukade gå och kolla, de sa som att raderna var som en pil. Ni vet den här själva pilen, alltså träet. Att det var helt rakt. Alltså axel vid axel. Och de nämnde en hadith att profeten liksom gjorde så här tills det att de förstod. Alltså själva de ställde sig helt spikrakt. Och en dag han skulle se Allahu Akbar, så såg han en person som var lite längre fram i bröstet. Och han sa till den här personen att nej, gå bak och stå bredvid din broder, annars kommer Allah att splittra mellan er. Så det är väldigt viktigt att man står bredvid varandra. Att man inte står längre fram än varandra. Det är också fel att vissa de säger att Allah kollar inte på den sneda raden. Den här hadithen är svag, den har inget bevis. Ett annat fel är också att om man ska be två stycken tillsammans, att imamen står längre fram. Ni vet, man står bredvid varandra, eller hur? Att imamen står längre fram och den som ska stå bredvid imamen står lite längre bak. Och det här är jättevanligt, eller hur? Kanske till och med vanligt bland er. Det är många som inte känner till att det här är fel. Utan om man ber två ska man stå bredvid varandra. Den ena ska inte stå längre bak än den andra. Det finns inget bevis för det. Utan bevisen tyder på motsatsen. Det finns i sunna. De nämner i hadith Abdullah ibn Abbas, då han skulle be med profeten sallallahu alaihi wasallam, att han ställde honom vid hans sida. Okej? Okay? Och Bukhari nämnde denna hadith i kapitel bab yakumu an yamin al-imam bihadaihi sawa'an idha kana ithnain. Kapitel att man ska stå exakt bredvid imamen om man är två. Alltså exakt bredvid, inte fram, längre fram eller längre bak. Sawa'an betyder alltså jämnt med imamen. Och han nämner också andra hadither som bevisar samma sak, att man ska stå bredvid den imamen. Och han nämner också från Umar ibn Khattab att han också gjorde detta, och Atta, en av de lärda från Salaf, att man ska stå precis bredvid varandra. Och Sheikh Albani säger att dessa athar, dessa berättelser från Salaf och hadither är ett starkt bevis på att man ska stå
alltså bredvid varandra exakt. Och att man ska stå lite längre bak än imamen, som det har nämnts i vissa medhav, har inget bevis i sunnan. Och utan det går emot dessa hadithet och uttalandet från Omar och uttalandet från Atta. En annan viktig sak som inte nämns här är att vad är det som ska stå när man ska vara raden ska vara jämna? Ska man stå, ska tårna vara jämna eller ska hälarna vara jämna? Förstår ni vad jag menar? Ja. Ska tårna vara jämna eller ska hälarna vara jämna?
Hälarna,
precis. Det är hälarna som ska vara jämna. För ibland om en person har långa fötter och en person har korta fötter och man sätter tårna bredvid varandra, så kommer den med korta fötter att stå längre fram än den med långa fötter. Men om de står häl mot häl, då kommer axlarna att vara vid axlarna. Man kommer stå rakt. Så när man kollar på är hälarna, inte på tårna. Okay? Och därför blir det fel när man har moské med såna här linjer eller tejp eller vad de har. Att man står liksom med tårna vid strecket. Utan egentligen ska man stå med hälarna vid det här strecket. Om man ens har ett streck. Det är inte sunna heller att ha ett streck. Men om man nu har det, så slår man vid hälarna vid det här strecket. Okej? Okay? Men om man till exempel kommer till moskén och det står en äldre man bredvid dig och du försöker att sätta din fot bredvid hans fot och han tar bort foten, vad gör du då? Skulle du börja jaga honom med, alltså foten? Daniel? Du försöker en gång om han inte vill. Alltså, du ber som vanligt. Okej? Okay? Du ber som vanligt. Det är hans fel. Men man kanske kan upplysa om att det här är sunna och så vidare. Okej? Okay? Och ett annat fel som vissa gör, att de verkligen vill stå bredvid varandra, så de liksom börjar sära på benen. Det är också fel. De säger att benen ska vara som axeln. Du ska inte stå nästan, gå ner. Du ska inte spagat. Eller, du ska inte sära på benen för mycket heller. Det är inte heller sunna. Försöka jaga folk. Eller vissa, de nästan ställer sig på andras fötter. Det är inte heller korrekt. Utan det ska vara fot mot fot. Inte fot på fot. Förstår ni? Så det är viktigt att man tänker på de här sakerna. Och sen säger författaren, vi går tillbaka till boken, وَيُمْنَتْ كُلُّ صَفِّنْ أَفْضَلْ, och högra sidan av varje rad är bättre. Förklaring. Vad som bevisar detta är hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu i Sahih Muslim. Han sa, då vi bad bakom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så tyckte vi om, eller vi föredrog att vara på hans högra sida. Hadithen. Vi föredrog att vara på högra sidan. Och vad som också bevisar där är hadithen Aisha radiyallahu anha, där hon säger att profeten alaihissalam tyckte om att börja eller höger i alla sina angelägenheter. Han föredrog höger i alla sina angelägenheter. Taib. Och de säger förklaringen på denna hadith. Al-Hafidh i Fathul Bari säger att vi använder denna hadith som bevis på att det är rekommenderat att vara på högra sidan av imamen i moskén. Så den är bättre än vänstra sidan. Okay. Och sen säger författaren, och det är bättre att vara nära imamen, baserat på profetens uttalande, att låt dem med kunskap och förståelse vara närmast till mig. Denna hadith finns i Muslim från Ibn Mas'ud, Abi Mas'ud och Ibn Mas'ud, och den bevisar att det är rekommenderat för dem av kunskap och dygd att stå bakom imamen, så att de kan korrigera om han läser fel eller ta hans plats om han behöver lämna bönen. Eller hur? Så tänk er om man har en stor samling människor och bakom imamen står en person som kanske inte kan läsa Koranen, kanske inte kan be, och imamen tappar sin wudu och ska göra wudu och drar fram den här personen för att leda dem i bönen. Är det bra? Det är inte bra. Eller imamen tappar bort sig i sin recitation och han behöver någon som korrigerar honom. Vem är mest lämpad? Den som står fem rader bak eller den som står bakom? Den som står bakom. Och därför ibland, jag vet inte om ni har sett i Mekka och Medina, att de har nästan paxat, alltså de här platserna bakom imamen. 4-5 platser. Ingen får ställa sig där. Utan när det är salat då står det vissa speciella människor där. Vissa kanske tänker, men vilka är de här? Varför skulle de ha en speciell plats för? Det är de som, mashallah, kan Koran väldigt, väldigt väl. De här shuyukh som är väldigt, väldigt kunniga. Du får inte ens sitta och läsa för dem om du inte kan hela Koran. Det finns vissa koranlärare du kan sitta med dem. Bara om du inte kan fatiha typ. Men de här, du måste kunna hela Koranen för att ens få sätta dig och läsa. Förstår ni? Om du ser dem sitta ibland i profetens moské som säljer. Den som kommer och läser, han har ingen Koran. Sheikhen som lyssnar, han har ingen Koran. Och de läser en juz åt gången, eller två eller tre. Något. Så det är väldigt, väldigt starka minnen man känner. Och sen säger Sheikhen, författaren, de bästa av rader för männen är den första, eller de första. Och de värsta eller sämsta är de sista. Och de bästa raderna för kvinnorna är de sista, och de värsta för kvinnorna är de första. Förklaring. Det här är orden som är tagna från en hadith i Sahih Muslim. Från Abi Huraira. Och denna hadith tyder på att det är bättre för männen att be i den första raden och sen den som kommer efter. Och att den bästa raden för kvinnorna är den sista. Och det här är, säger Sheikhen Abdul Mahsin, om män och kvinnor ber tillsammans där det inte finns någonting emellan, som det var i profetens moské. Det fanns ingen vägg eller skynke emellan. Det var män och sen kom det kvinnor. Precis bakom män. Taib. Men han säger, om det finns ett hölje mellan dem, då kan vi säga att den bästa raden för kvinnorna är den första. Taib. Då, för det här gäller att, alltså, männen ska inte vara nära kvinnorna och kvinnorna ska inte vara nära männen. På det sättet blir det den sämsta raden. Sista för männen och första för kvinnorna. Men om det finns någonting emellan, då går vi tillbaka till hadithen där profeten alaihissalam har sagt att om folk skulle veta belöningen i att göra adhan och att stå i första raden, så skulle de inte komma på någon annan lösning än att dra lott. Alltså vem som ska få göra adhan och vem som ska stå på första raden. Så det här tyder på att personen har kommit tidigt och väntat på bönen. Så första raden är generellt bättre, förutom om den är alltså nära till männen. Då är det bättre för kvinnorna att be längre bak. Författaren säger, sen när man ska ställa sig upp för att be, om man kan stå upp, man klarar av att stå upp, då så säger man Allahu Akbar. Och man kan inte säga någonting annat. Och visheten i att man säger Allahu Akbar är att man ska tänka på Allahs storhet. Att man står framför Allah, så att man ska ödmjuka sig inför honom. Och det är inte tillåtet, eller det blir ogiltigt, om man säger Allahu Akbar. Vad betyder Allahu Akbar? Ja, Bilal. Är Allah störst? Allahu Akbar. Det blir, man frågar så på arabiska. Eller om man säger Allahu Akbar. Det är också fel. Eller Allahu Akbar. Man säger Allahu Akbar. Allahu Akbar. Efter B kommer Ra. Eller hur? B, Ra. Men vissa lägger till A. Akbar. Med. De gör en vokal här. Och då Akbar betyder trumma. A'udhu billah. Det är till och med kuffer om en person säger så medvetet. Alla är en trumma. A'udhu billah. Så det är väldigt viktigt att man uttalar dessa saker korrekt. Man säger inte Allahu Akbar. Man lägger till en hamza. Fråga hamza. Då man säger Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okej? Okay? Och generellt också i adhan, de säger många, de överdriver när de sjunger och de gör jättelångt. Alla, de sjunger nästan 10 sekunder och drar ut på allting. Det här är inte heller från sunna. Utan man gör allting lätt och man uttalar det så som det ska vara. Förklaring. Den beendes går in i bönen genom att säga Allahu Akbar. Och det är detta som kallas för takbiratul ihram. Takbir betyder att säga Allahu Akbar, eller hur? Ihram. Det kallas för takbiratul ihram eftersom att det är med denna som man går in i bönen. Och det som tidigare var halal har nu blivit haram. Som att tala, att äta och att dricka. Okej? Okay? Och beviset på att man ska säga Allahu Akbar och att det kallas för takbiratul ihram är profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tahur. Bönens nyckel är renlighet. Wa tahrimuha at-takbir. Och det som gör saker och ting förbjudna är at-takbir, att man säger Allahu Akbar. Wa tahliluha at-taslim. Och det som gör saker tillåtna är at-taslim, att man säger assalamu alaikum när man avslutar bönen. Så vad är bönens nyckel? Ja? Wudu. Eller ghusl. Tahur. Det kan vara generellt. Vad är det som gör saker och ting haram? Ett takbir. Vad är det som gör saker och ting halal? Ett teslim. Och den hadith är autentisk. Den finns i Abi Dawud och andra. Ja. Sheikhen säger sen, förklaringen här. Man säger denna takbir när man står. Om man kan stå upp. Okej? Okay. Om man ska be en obligatorisk bön. Och om man ber sittandes en obligatorisk bön, fast det är att man kan stå, så blir bönen ogiltig. Okej? Det finns två sorters böner. Obligatorisk och sunna. När man ska be obligatorisk bön så måste man stå. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Taib. Man ska stå till Allah med inlevelse, som Allah säger. Taib. Så man måste stå för en obligatorisk bön. Men sunnabön, kyrkan kommer att säga, där kan man sitta. Så han säger att bönen är inte korrekt om man ber sittandes. Om man kan stå. Obligatorisk bön. Baserat på hadithen som berättas från Imran ibn Hussein, där profeten sa, alaihissalatu wassalam, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jamb. Han sa till Imran ibn Hussein, som var sjuk, han sa, be ståendes om du kan. Kan du inte, be sittandes. Kan du inte, så kan du ligga och be. Denna hadith finns i Bukhari. Okej? Okay? Det är bevis på att man måste stå. Kan du inte stå, varsågod och sitt. Kan du inte sitta heller, så får du be liggandes. Men vad gäller sunnabön, så kan man be den sittandes. Men då får man hälften av belöningen som man skulle få om man stod. Och det är bättre att man ber sunna bön ståendes, så att man får en mer komplett belöning. Baserat på hadith Abdullah bin Amr ibn al-As, som finns i Sahih Muslim. Men om en sjuk person inte kan be ståendes, han ber till exempel sittandes, och han ber sina sunna böner sittandes, får han då halv belöning? Nej, han får hel belöning. För profeten har sagt i hadith Abi Musa att om en slav, alltså en muslim, blir sjuk eller reser, så kommer Allah skriva full belöning för honom. Den belöningen som han brukar få när han var frisk eller bofast. Okej? Okay? Så vi har då obligatorisk bön. Där måste man be ståendes om man kan. Man får endast be sittandes om man har en ursäkt, man är sjuk. Lite kan stå. Okay? Och även då får man full belöning. Okay? Sunnabön, där kan man be ståendes eller sittandes. Profeten Al-Islam brukade be sittandes på sin kamel. Witter. Sunnabön. Okay? Men han sa, då får man hälften av belöning om man ber sittandes. Förutom en person som är sjuk och vill be sunnabön, han får full belöning. Baserat på hadithen att den som är sjuk eller resande kommer Allah att skriva full belöning för det som han brukade göra när han var frisk. Okay. Hänger ni med? Och så säger sheikhen i förklaringen att en person går inte in i bönen tills det att han säger takbiratul ihram, och det är Allahu Akbar. Eftersom att profeten alaihissalam brukade börja bönen med detta. och baserat på hadithen som vi nämnde, wa tahrimuha at-takbir. Det som gör att man går in i bönen och gör saker och ting förbjudna är ett takbir. Så man kan inte säga någonting annat än Allahu Akbar. Man kan inte säga Allahu Ajal, till exempel. Allah är den mest storslagna, eller Allahu A'zam. Man kan inte börja bönen på detta sätt. Eftersom att ingenting av detta har nämnts från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Okay. Och grunden är att vi ber så som profeten Muhammed har bett sallallahu alaihi wasallam. Allah säger aqim as-salah. Okej? Okay. Etablera bönen. Hur? Så som profeten har beskrivit den, så som han har bett. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Det är grunden, att det är så som han har bett i det sättet som vi ska be på. Tayyib. Och om profeten inte har sagt någonting annat än Allahu Akbar, då får inte vi heller säga någonting annat än Allahu Akbar. Om profeten skulle ha sagt Allahu Akbar en gång och Allahu Ajal en annan gång, då skulle det vara tillåtet att säga båda. Okej? Okay? Men det enda som man får säga är Allahu Akbar. Och det ska sägas korrekt, som vi sa. Inte att man lägger till bokstäver eller vokaler och så vidare. Personen som är stum. Författaren säger, personen som är stum, som inte kan tala, gör sin avsikt med hjärtat. Han går in i bönen med hjärtat och rör inte på tungan. Och samma sak när han gör, läser Koranen och gör dricker alltså när han går upp och ner i bönen och så vidare. Han avser allting med hjärtat och han behöver inte röra på tungan. Förklaring. Personen som kan måste uttala ett takbir och han måste recitera Koranen och göra tasbih och annat. Och kan inte göra någonting med hjärtat, utan han måste röra på tungan och på sina läppar. För att sahaba radiyallahu anhum brukade veta att profeten bad genom att de såg hans skägg röra på sig. När han var imam och de stod bakom honom i dhuhr och asr till exempel, så kunde de veta att han reciterade Koranen för att de såg hans skägg röra på sig, alltså bakifrån. Så det är fel. Vissa människor, de säger jag läser med hjärtat. Och de ber med stängd mun. Rör inte på läpparna. Det här är fel. Man läser tyst för sig själv och rör på läpparna och munnen. Och hadithen bevisar också att profeten a.s.w. inte brukade klippa sitt skägg. Eller hur? Eller i alla fall inte. Han hade så pass stort skägg att man kunde se det bakifrån. Okej? Och därför så sa de som beskrev hans skägg att det var tjockt. Profetens skägg var tjockt, sallallahu alaihi wasallam. Men vad gäller personen som är stum, den som inte kan tala, den personen gör då tahrim och läser Koran och allting med sin avsikt, med hjärtat. Tayyib. För Allah ta'ala säger la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte en själ mer än det än vad hon klarar av. Och han säger fattaqu Allaha mastata'tum. Frukta Allah, lyd Allah så gott ni kan. Och den här personen kan inte. Och att man ska säga att personen ska stå och röra på tungan har ingen nytta, eller hur? En person som är stum, han vet inte vad han säger och så vidare. Utan det räcker med att han läser med hjärtat. Sen säger författaren وَيَسُنُّ جَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ. Det är rekommenderat att imamen gör takbir högt, baserat på profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam: إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامِ فَكَبِّرُ. Om imamen gör takbir, ska ni göra takbir efter honom. Och att han säger tasbih högt. Han säger dessa adkar som han gör i bönen högt. Baserat på hadithen. وَإِذَا قَالَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Om imamen säger سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ, så han säger det högt, då ska ni säga رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Men den som ber själv och bakom imamen säger dessa saker tyst för sig själv. Alltså rör på munnen, men säger dem inte högt. Eller hur? Och det är också ibland man står och ber och så hör man folk längst bak i moskén Allahu Akbar och så vidare. De säger massa saker jättehögt. Det är störande, eller hur? Utan man säger det tyst för sig själv. Förklaring. Imamen höjer rösten med takbiratul ihram. Och alla takbirat eller intiqal, de takbirat som man säger när man förflyttar sig, när man går från sujud till sittning och så vidare, dessa sägs också högt av imamen. Och ett tasmi' sami Allahu liman hamida och assalamu alaikum, allt detta måste sägas högt så att de som ber bakom honom kan följa honom. Men de som ber bakom och de som ber själv, de säger detta tyst för sig själva. Och en annan viktig punkt som han lägger till här, Sheikh Abdul Mohsin, är att de som ber bakom imamen säger bara sami Allahu liman hamida. De säger bara Rabbana wa lakal hamd bakom imamen. När imamen går upp från ruku', då säger han sami Allahu liman hamida. De bakom honom säger bara Rabbana wa lakal hamd. De säger inte sami Allahu liman hamida. Taib. Och han säger beviset för det är profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Imamen är där för att han ska följas. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. Om han säger Allahu Akbar, så säger Allahu Akbar. وَإِذَا رَكَ فَرْكَعُوا. Om han säger ruku, så gör ni också ruku. وَإِذَا قَالَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ. Om imamen säger detta, så säg رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Han sa inte säg سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ, utan han sa säg رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَسْجُدُوا. Och om han gör sujud, så kan ni också göra sujud. وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. Och om imamen ber sittandes, ska ni också be sittandes. Bukhari och Muslim från Abi Huraira. Så förstod ni här? Det finns vissa bröder också som följer en åsikt som säger att man måste säga سَمِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا även om du ber bakom imamen. Men den här hadithen är klar och tydlig. Om imamen säger سَمِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا, ska ni säga رَبَّنَا وَلَكَنَا. Eller hur? Och de säger en princip. Här lär profeten ut as-salah. Och det är inte tillåtet att försena el-bayan, förtydliggörandet. Om han är på en plats där han lär ut, så måste han lära ut så som det ska vara. Han kan inte dölja någonting. Och här så sa han att ni ska säga Rabbana wa lakal hamd. Så det är detta inshallah som är den korrekta åsikten. Vi hinner med en liten till. Författaren säger, sen lyfter man upp händerna, handflatorna, mamdudatay al-asabi madmuma. Man lyfter upp händerna och har fingrarna raka och ihop. Två saker. De ska inte vara så där böjda och de ska inte vara särade, utan de ska vara raka och ihop. Wa yastaqbil bibutunihima al-qibla, och man har handflatan mot qibla. Ila hadh mankibayhi, till nivån av axlarna, om man inte har någon ursäkt. Wa yarfa'huma isharatan ila kashf al-hijab baynahu wa bayna rabbihi kama anna as-sababa isharatan ila al-wahdaniyya. Tayyib. Om man lyfter upp då händerna till nivå av axlarna, och det här indikerar på att man att typ el-hijab, det som är mellan oss och Allah, har tagits bort. Taib. Precis som när man pekar i ett tashahud, så är det tecken på el-wahdaniyya, att Allah är en. Och det finns lite olika åsikter på varför man då lyfter händerna när man säger Allahu Akbar när man går in i bönen. Taib. Här nämnde sheikhen en åsikt, och det är att typ indikera på att man står inför Allah. Det finns ingenting mellan dig och Allah. Okej? Okay? Andra säger nej, det är för att indikera att du ber. Om någon står långt bort och han ser dig göra det här, så förstår han att du ber, eller hur? Om han står, han ser dig på flera hundra meters avstånd. Andra säger nej, det är för att försköna bönen. Det är vackert. Okej? Okay? Alla, det finns olika förklaringar. Sheikhen säger förklaringen, den beendes ska lyfta upp händerna då han gör takbiratul ihram, och då han går ner i ruku, och då han går upp från ruku, och då han går upp från den första tashahud. Så som det har bekräftats från Rasulullah i Sahih Muslim, från Abdullah bin Umar sallallahu alaihi wasallam och radiyallahu anhuma, och i Sahih Muslim då. Och han säger att händerna ska lyftas upp till nivå av axlarna, som det har berättats från Ibn Umar i Bukhari och i Muslim, och man kan också lyfta upp dem till nivå av öronen, som det finns i hadith Malik ibn al-Huwairith i Sahih Muslim. Så hur ska man be? Man lyfter Allahu Akbar, händerna ihop, raka fingrar, till nivå av axlarna eller till nivå av öronen. Vid fyra tillfällen i bönen. När man går in i bönen, Allahu Akbar. När man ska gå ner i ruku, Allahu Akbar. När man går upp för ruku, sami Allahu liman hamida. Och när man går upp för första tashahud, när man har suttit och ska ställa sig till tredje rakan, då kan man lyfta händerna när man sitter ner, Allahu Akbar, eller när man har ställt sig upp. Okej? Dessa fyra tillfällen brukade profeten Islam lyfta händerna. Det är autentiskt i Bukhari och i Muslim. Vilket bevisar det felet som många gör, speciellt i Hanifis medhab. De lyfter bara händerna när de säger Allahu Akbar. Och de kritiserar de som lyfter händerna vid dessa andra tre tillfällen. Fast haditherna finns i Bukhari och i Muslim. Tayyip. Så det här är något som är sunna som man ska följa. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. För nästa punkt är att lägga händerna på höger, på vänster, på bröstkorgen och sånt. Och det är